Varmt välkomna hit till Sankt Pauli kyrka idag på den tionde söndagen efter trefaldighet. Och roligt att se många i kyrkan. Vi kan väl bara göra så att vänder oss till någon som vi inte har hälsat på förut och säger hej och välkomna hit till Sankt Pauli kyrka. Jag ska säga till er som följer med via webben att psalmerna idag är 403, 58. 393 och 298. Och välkomna alla som följer med via webben och via närradion också. Och det är kyrkaffe efter gudstjänsten. Alla är välkomna dit i församlingshemmet som ligger rakt bakom mig. Och ska ha några pålysningar. Kollekten idag, den tillfaller Nordisk Östmission, förlåt. Kollekten idag, den tillfaller ACT, Svenska kyrkan. Och under juli och augusti månad så går insamlingen till ljusbäraren till Nordisk Östmission. Information finns i agendorna så att det blir klarhet i det med QR-kod och sådär så man vet vart man ger pengarna. Ge gärna en gåva där. Nordisk Östmission är ju ett arbete också som vi har stött länge här i församlingen som arbetar med mission och klädutdelning och sådär i östra Europa. Och jag ska säga att det kommer att börja en alfakurs den 16 september. Alfa är ju en upptäckargrupp i kristen tro. Är du nyfiken, intresserad på kristen tro så anmäl dig gärna dit. Har du en kompis som du tror är intresserad, ta med den kompisen och gå dit själv. Det är 10 samlingar där man diskuterar och funderar kring detta med kristen tro tillsammans med andra. Och det börjar alltså den 16/9. Mer information finns nere på kyrktorget. Lunchmusiken börjar också på onsdag klockan 12 här och det är då Lennart Adfors som spelar vibrafon med Jonas Adfors bas och Mikael Holmlund piano i ett jazzigt samspel står det. Så på onsdag klockan 12. Sen så börjar också bibelstudierna nu på tisdag i församlingshemmet. Och det börjar med 2 stycken tisdagar då Rolf Pettersson som var präst här förut kommer hit och pratar om den nicenska trosbekännelsen som det är ju 1700 års jubileum för i år. Och lite grann bakgrunden till det. Det handlar alltså om vår tro, innehållet i vår tro. Så välkomna med dit. Inga förkunskaper krävs utan alla är välkomna. Och sen efter det så kommer jag att hålla bibelstudium varannan tisdag om Jesaja-bok. Och Troen Johansson kommer att hålla bibelstudium över Saltaren varannan tisdag. Då ska Maria säga någonting.
Så förra veckan så nu har ju skolorna startat och förra veckan så bad vi ju för alla elever och all personal. Men om 2 veckor så kommer det vara ett olika bönemöte runt om i Sverige som Kristna Friskolerådet samordnar med Sverigebönen. Och i Göteborg så kommer den bönen att vara här i Sankt Pauli kyrka. Så det är klockan 2 här i kyrkan. Så alla som har möjlighet och vill vara med en liten stund eller längre och sådär så är ni välkomna. Tack.
Då ska någon eller några komma fram också och säga någonting om unga vuxna.
Hej, jag heter Kim.
Linnea.
Och vi är en del av unga vuxna-gruppen här som heter Källan i Pauli.
Och vi kommer dra igång 5 september, precis. Och vi kommer samlas i Pauligården klockan 18. Så ja, men du som är mellan 19 och 30 ungefär är jättevälkommen.
Och vi brukar börja med att käka lite middag tillsammans. Och sen så brukar det komma någon talare och prata om typ sånt som rör livet och tron. Och sen så brukar vi lite spel och efterrätt.
Ja, och avsluta med andakt här i kyrkan.
Så det är varannan fredag klockan 18 här i Pauligården då. Så varmt välkomna på det.
Jag ska Ska säga också att Maria och Malin kommer att avtackas lite senare i gudstjänsten. Och en sista pålysning om att ikväll så är det församlingskväll i Sankt Pauligården, alltså församlingshemmet rakt bakom mig här. Låt oss börja bygga en kväll om att vara församling och bygga tillsammans på just det här, den här platsen. Bland annat bibelföredrag över Nehemja bok med Göran Landgren. Så det var pålysningarna. Då får kyrklockorna ringa samman till gudstjänst. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre, vi tackar dig att vi får möta dig här i kyrkan idag. Vi tackar dig för att du är här mitt ibland oss. Och tack för att du är full av nåd och full av sanning. Tack för alla de goda gåvor som du har gett och som du ger oss hela tiden. Och vi ber att du ska öppna våra hjärtan så att vi får ta emot det som du vill ge oss idag. I Jesu namn. Allt vad Herren har sagt vill vi göra. Allt vad Herren har sagt vill vi göra. Så säger Israels folk när de har kommit till Sinai berg efter att Gud har gjort mäktiga under. Han har räddat dem ut ur Egypten på många mäktiga sätt. Och humöret är på topp och viljan att följa Gud är på topp. Och allting är härligt. Och så talar man ut att man vill följa Gud i allt. Och sen så fortsätter dagarna att gå. Så blir det efter ett tag vardag. Och så börjar man glömma det där härliga och det goda och allt det som Gud hade gjort. Och så börjar man komma lite bort från tankarna på Gud. Man upplever inte hans närvaro på samma sätt. Man kanske inte är lika intresserad av att lyssna på Mose undervisning längre. Och så kommer Gud lite grann i skymundan. Precis samma sak handlar egentligen den tredje årgångens text från. Den här söndagen, då har man precis kommit in i landet, eller till landet Israel, och det är från Josua bok. Och då säger man precis samma sak, att man vill följa Gud i allt. Och den här tendensen ser vi också på många andra ställen i Bibeln, att när Gud gör häftiga saker, när han gör mäktiga saker, när han gör stora saker och griper in i människors liv, då är viljan att följa Gud på topp. Men så kommer vardagen och då är det inte riktigt på samma sätt. Och det är därför som Bibeln på så många ställen talar om det här med vikten av att hela tiden vända sig till Gud. Inte bara när det är jobbigt, utan vi behöver Gud varje dag. Och då får vi fundera på hur det ser ut i våra liv. Var någonstans är vi? Är det så att allting är på topp, att det är härligt och sådär? Och så kan det säkert vara för någon eller ett par så där. Men det kan också vara så för någon eller ett par att Gud lite grann har kommit i skymundan, att Gud inte alls känns lika närvarande längre, att vikten av att vara med Gud inte känns lika stor längre, och så har man kommit lite grann bort från Gud. Inte så att man har glömt bort bibelberättelsen av vad Gud har gjort så, men man har lite grann kommit ifrån att ge Gud den plats som han ska ha. Och nu får vi bekänna vår synd, att vi har kanske satt andra saker före Gud, att andra saker har blivit viktigare än Gud, men också andra saker i våra liv som vi vet att vi behöver vända oss bort ifrån. Och Gud, han har lovat att han hör alltid våra böner där vi ber om syndernas förlåtelse, och han har lovat att svara. Och då får vi syndernas förlåtelse. Låt oss be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
Det är ett tecken på din allmakt. Bevara oss i nåd och kärlek så att vi håller fast vid dina löften och får del i det himmelska goda. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på den tionde söndagen efter trefaldighet.
Den gammaltestamentliga läsningen idag är hämtad ur andra Mosebok 19, vers 3-8. Mose gick upp till Gud och Herren talade till honom från berget. Så ska du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk. Ni har sett vad jag gjorde med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund så ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. till hela jorden är min. Och ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du ska säga till Israels folk. När Mose kom tillbaka kallade han samman folkets äldste och förelade dem det som Herren hade befallt honom att säga. Folket svarade med en mun: allt vad Herren har sagt vill vi göra. Och Mose gick tillbaka till Herren med folkets svar. Så lyder Herrens ord.
Dagens episteltext kommer från Romarbrevets 12:e kapitel. Så skriver aposteln Sankt Paulus: i kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättas efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Så lyder Herrens ord.
Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som står skrivet i Matteus kapitel 18. Jesus sa: sannerligen, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Då kom Petrus fram till honom och sa: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade: jag säger dig, inte 7 gånger utan 77 gånger. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Jag sa förra söndagen, men jag upprepar idag också eftersom alla kanske inte var här. Man kan ju ha blivit 1 år äldre, börjat en ny skolklass, eller hur? Det har ju alla under sommaren. Så om man går i 6:an så kan man vara med i söndagsklubben. Och från 1:an så får man vara med i mellangruppen. Och Johannes och jag och Oskar hjälper till så man hittar rätt grupp där bak. Det är också så då att när folk byter klass så kan det bli som i fredags, att det var 9 barn som har varit med i fredags som börjar på högstadiet nu. Så då vill jag berätta att vi har en grupp där det nu finns gott om plats. Fredags är för barn i 3:an till 6:an och vi träffas varannan fredag. Det ligger lappar där bak på bordet eller man får hugga tag i mig. Vi hittar på många roliga saker och vi har ett bibeldags varje gång. Vi brukar aftonbön här i kyrkan och så. Så dit är man jättevälkommen. Och vet man något barn som kanske inte brukar vara här men som ändå tänker att de skulle ha glädje av att vara med på fredags, så tipsa dem. Och sen blir det en lapp om utflykten som ni får med från söndagsskolan idag. Titta på den med.
Jo, nu ber vi för alla barnen i söndagsskolan att du ska välsigna dem, ta hand om dem och öppna deras hjärtan för dig. Och vi ber för oss som är här också att du ska öppna också för oss så att vi får ta emot det som du vill ge oss idag. I Jesu namn. Amen. som är kvar här inne vet ju att de har inte bara roligt i söndagsskolan. Vi har ju roligt här inne också. Även om det ibland är lite roligare i söndagsskolan, kan jag intyga, för jag har varit där ibland. Men idag så ska vi börja i den gammaltestamentliga texten. Och vi kommer in där 2 månader efter att folket har lämnat Egypten, och så är man då nu vid Sinai, och allt är härligt och allt är gott. Och när jag läste det här så drog jag en parallell till mitt eget liv. Just nu så är jag i Pauli kyrka och mycket är härligt och gott att vara här, men för 2 veckor sedan så var jag i klostret Tissé i Frankrike. Och då tänker många att åh, vad härligt och gott det måste ha varit att vara på kloster där. Och det beror på kanske att vi är svenskar och vet att kloster ser ut som på amerikanska filmer ungefär. Att det är ett stort, fantastiskt slott, med vackert slott med oerhört fridfulla omgivningar och alltid tyst och sådär. Men kloster kan se olika ut. Det här klostret, så var vi 60 personer som åkte till, varav 50 var under 18, och det var ungefär lite drygt 2000 andra ungdomar på samma plats. Så att friden var inte alltid lika stor, utan det kunde se lite olika ut på dagarna. Dessutom så var det värmebölja och sådär. Så att bussresan hem var på ett sätt lite grann som att gå genom Röda havet. Liksom. Snart är vi hemma. Men nu låter jag lite negativ. Det var visserligen rätt så tufft ibland, men det var oerhört mycket gott som hände på den här resan som vi var på. Och bland annat så hade ungdomarna väldigt gott humör trots värmeböljan. Och många skrev också i utvärderingen efteråt att de använde orden att de upplevde att de hade kommit närmare Gud. Så att det kändes väldigt, väldigt värdefullt. Det är precis det som vi vill. Vi vill att ungdomarna ska lära känna Gud, komma närmare honom. Det är det som är målet för församlingen, att människor ska lära känna Gud. Och jag är också väldigt tacksam för att vi har väldigt bra ledare i ungdomsarbetet. Och de bar ett stort ansvar också. Och det är också, jag blir också uppmuntrad av den ivern som finns hos de unga. Det var någon som kom till mig och sa, vi har ju liksom ingen inplanerad bön för ungdomarna. När ska vi be för dem och sådär? Med personlig förbön. Nej, det hade jag inte tänkt på då. Men vi anordnade det vid något tillfälle som vi försökte trycka in här mellan det späckade schemat. Och någon person som ville att vi skulle be för hennes knä som hon hade ont i. Och vi blev ju avbrutna eftersom någon skulle ha stället där vi var på oss. Men efter att jag frågade henne några dagar senare så sa hon att men allting blev bra efter den bönen. Så att ja, hon har inte känts någonting sedan dess. Och så hade hon liksom ont innan det. Så att Gud gjorde mycket på den här resan. Och det mesta vet vi nog inte om. Men framförallt så kom många ungdomar närmare Gud. Och en annan som vi har i ungdomsarbetet utmanade mig lite grann i maj också. När vi hade bestämt oss för att vi ska inte ha så stora konfirmandegrupper längre. Vi ska dra en gräns vid 40 konfirmander, och det kändes väldigt, väldigt bra. Och sådär. Och så var det någon som kom dit. Nu har inte jag frågat om jag får säga det, och han är inte här idag, men det var John. Han sa så här att på ett väldigt, väldigt vänligt men också väldigt tydligt sätt att hur kan man dra en gräns för antalet konfirmander i en församling? Borde inte alla som vill få komma? Så vi bad lite grann över det och samtalade, så vi startade en grupp till. Så nu är faktiskt båda de fulla med liksom 80 konfirmander, vilket ju är väldigt, väldigt roligt. Vi vet inte alls hur många som konfirmeras, och vi vet inte alls hur många som dyker upp. Och jag menar, det är mycket konfirmander i många församlingar och sådär. Så framförallt så säger det någonting också om den här tiden som vi lever i nu, där många människor, och inte minst unga, söker sig till Gud. De söker mening och trygghet och sanning. Jag träffade en mamma till en utav de som anmält sig nu till höstens grupp nere i Helsingborg på en fotbollskupp och här nu i sommar. Och hon berättade att hennes son då var väldigt intresserad av att att gå och konfirmera sig. Och hon sa att vi har inte påverkat honom överhuvudtaget, hon eller hans pappa, utan det här är någonting som han helt och hållet har kommit fram till själv. Och så sa hon det, att väldigt, väldigt, jag tänkte, stämmer det här verkligen? Men hon berättade att det här fotbollslaget då, som han spelar i, så sa hon att hela laget pratar om Jesus. Alltså hela laget pratar om Jesus och om kristen tro. Och det säger någonting om det här med tiden som vi är i nu, att det är många unga som söker sig till Gud. Och så trodde hon själv att det kan ha med den oron som finns i världen idag. Och jag tror också att det bidrar att människor söker sig till Gud, oron runt omkring oss. Därför att vi människor, vi är skapade inte för att leva under de här förhållanden som vi har i världen, utan vi är skapade för att leva i trygghet och i harmoni och i frid och tillsammans med Gud. Och det blir en naturlig ingång då när vi kommer in nu i den gammaltestamentliga texten, därför att Mose och folket var vid Sina i ungefär ett år och han fick ta emot mycket undervisning från Gud som han skulle föra vidare till folket. Och det som vi läser om i den gammaltestamentliga texten idag, det är det första som Gud överhuvudtaget säger till Mose och till folket. Och det handlar om trygghet och var tryggheten finns. Ni har sett vad jag gjorde med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Ni har sett vad jag gjorde med egyptierna och hur jag burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Här säger Gud någonting om vem han är. Alltså Gud är på ett sätt då som en örn. En örn är ju en som någonting som talar om styrka och makt. Men det har också med Guds beskydd och närvaro att göra. Och särskilt det här med Guds, eller med örnens vingar, talar om beskydd och omhändertagande. I Psaltaren 36, 8 så läser vi: hur dyrbar är inte din nåd, o Gud. Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. Och de här orden ber judarna, de fromma judarna som tycker det är viktigt med att följa bönboken, de ber detta varje dag efter att de har svept in sig i bönemanteln. Det här är alltså Guds beskydd, att det är han som tar hand om oss. Det är det första som Gud talar om när folket har kommit till Sinai. Och det är inte så långsökt att detta är någonting som Gud tar upp tidigt, därför att det beror ju på hur vi människor är, hur vi fungerar. Vi har oerhört lätt att söka vår trygghet och vår tillit, vår tillflykt i så mycket annat än i Gud. Men Gud vet att det som vi behöver framförallt, det är ju han själv. Och det är inte förrän vi kommer till honom som vi finner det som vi letar efter och det vi längtar efter. Det är precis som den förlorade sonen, eller den återfunne sonen som var på väg bort från fadern, trodde att han skulle hitta något ännu bättre när han var på väg och letade ute i världen. Men han insåg att där fanns ingenting och till slut så hade han ingenting kvar. Och så står det att han sen kom till besinning. Och egentligen så står det ordagrant att han kom till sig själv. Alltså han förstod vad hans rätta element var. Han kunde inte vara där själv, utan han behövde gå tillbaka till fadern, alltså till Gud. Det vi också kan säga om det här med att folket då kommer till Sinai, det är ju att det var ju inte bara det att Gud ville hjälpa folket ut ur Egypten. Att det var inte bara att han ville rädda dem från någonting, utan de var ju på väg till någonting också. De var på väg till Israel, det land som Gud hade lovat det judiska folket. Men målet för Gud, det var aldrig att de skulle komma dit så fort som möjligt. Utan Guds mål, det är alltid att han vill ha gemenskap med sitt folk. Guds mål är alltid att han vill ha relation med oss, och det får ta hur lång tid som helst. Det är det viktigaste innan vi liksom kommer dit vi ska. Och Moseböckerna, de fem Moseböckerna, beskriver ju hela världshistorien egentligen från skapelsen till ungefär 1400 före Kristus till Mose. Och en tredjedel av Moseböckerna handlar om vad som händer vid Sinai. Alltså att Gud talar till sitt folk. Den här pausen som Gud har med sitt folk där de är på väg till Israel. Och det här säger någonting om vikten av att stanna upp med Gud och ha gemenskap med honom, lyssna till honom. Och som vi läser också här i texten så står det att han bar dem hit till mig, står det. Han bar dem hit till mig när de kom till Sinai. Och vi lever ju i en tid och i en kultur och i ett samhälle där tiden, där allting går väldigt snabbt och hastigheten ökar hela tiden. Vi har projekt, vi har mål, vi har mycket som ska hinnas med. Vi ska hinna läsa alla uppdateringar på mobilen, alla nyhetsflödet som ändras hela tiden och sådär. Och inget av det behöver vara liksom fel i sig. Det går jättebra att göra allt detta, men felet blir när det blir det viktiga, allt som ska göras, för då har vi väldigt lätt att glömma bort det centrala, nämligen vem vi vandrar med, vem vi är tillsammans med och allt det som Gud vill tala. Ja, därför är det så viktigt med den här pausen som Gud ger sitt folk vid Sinai berg, och den här pausen finns det ju överallt i Bibeln förstås. Det är hos Gud som livet finns. Det är där vi får hämta kraft och det är där vi också finner glädjen för våra liv. Och en annan aspekt då som ligger i de här orden, att han har fört dem ut på örnvingar från Egyptens land. Det är ju vikten av att stanna upp och påminnas om vad Gud har gjort. Han hade precis fört dem ut ur Egyptens land, gjort mäktiga under, och man kan tänka att det här kommer de ju inte glömma av. Men ändå så påminner Gud om precis detta bara 2 månader senare, därför att han vet hur lätt vi människor har att glömma bort. David, han skriver sin psalm 63. Gud, du är min Gud. Tidigt på morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten. Alltså, för David var det viktigt att varje morgon ta tid med Gud. För han behövde påminnas om och ta emot det som Gud ville ge honom. För han visste att utan Gud så blir det torka. Han behövde Gud varje dag, och det ser vi ju också såklart hos många andra i Bibeln. Bland annat så får ju Mose instruktion vid Sinai att 2 gånger om dagen tända offer och be till Gud. Alltså både kvällsoffer och morgonoffer skulle ske varje dag. Just framförallt då påminnelsen om att det är Gud som att ta tid med Gud. Sen säger då Gud en sak till här. Det är att ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk, säger han till Mose och till Israel. Och de här orden, de gäller precis lika mycket oss kristna. Vi ska vara ett rike av präster och ett heligt folk, därför att vi är ju inympade på olivträdet. Vi är med i detta. Det är undervisning för oss också. Och det är 3 saker som Gud säger till oss här. Det handlar om vår identitet som kristna. Och för det första så är det en felöversättning egentligen i här. Utan det står inte att det ska vara ett rike, utan det står mamlachet, som betyder ett kungarike. Och det är väldigt lätt att vi glömmer bort just vem det är vi tillhör. Det är inte bara så att vi är präster och att vi är heliga, utan framförallt, och det är där som Gud börjar, vi tillhör kungen. Och det är lite symptomatiskt att vi missar att översätta det här ordet med kungarike, när det egentligen står kungarike och inte bara rike. Vi tillhör kungen, och det är därifrån vi får hämta vår kraft. Och så står det 2 saker, nämligen att vi är präster och vi är heliga. Och det, präst är ju det i betydelsen att vi kan och får och uppmanas att ha kontakt med Gud. Vi kan ta emot och lyssna till det som Gud säger till oss. Och vi behöver göra det. Vi behöver också förmedla det som han säger till oss ut i världen. För det är inte bara det att det är till oss, utan Gud vill att vi ska ge det vidare. Det är det som var prästens uppgift, att offerprästerna, de skulle ju förmedla, göra liksom, tända rökelsen och tända offren för att förmedla försoning på det sättet. Men vi ska förmedla Gud till människor. Och så är vi heliga, och det betyder att vi är avskilda. Vi är avskilda för ett annat rike. Vi tillhör inte denna världen, utan vi tillhör himmelriket. Vi är på väg till himlen, och det betyder också att vi kan inte heller ställa upp på allting, utan vi måste lyssna till kungen. Vi behöver lyssna till vad kungen säger i sitt ord. Den här söndagen handlar om nådens gåvor. Och i evangelietexten så är det två stycken stora gåvor som Gud ger. Och det kan säga, vad är egentligen nådens gåvor? Nådens gåvor är egentligen allt Gud ger oss. Allt Gud har gjort för oss. Allt är nådens gåvor. Därför att Gud ger ingenting till oss för att vi har förtjänat det. Det är inte så att de som har det bättre, de har förtjänat mer av Guds nåd. Utan ingen är förtjänt av det goda som Gud ger. Utan allt får vi på grund av hans nåd. Så allt är nådens gåvor. Men det finns ändå två viktiga gåvor som lyfts fram idag. Och det som Jesus själv tar upp då i evangeliet, det är förlåtelsen. Vi får förlåtelse. Och det går egentligen bak till detta, det som Gud gör med Israels folk i Egypten. Han för dem ut ur Egypten, det är ju därför de firar påsk. Han räddar dem från Egypten och de är på väg till det förlovade landet. Och den här räddningen som Gud gör för det judiska folket, den förs över så att den påminner oss, och det är en förebild för det som Jesus sen gör med alla människor. Därför att när Jesus dör, när han dör på korset för vår skull, då räddar han oss från döden, han räddar oss från djävulen, han räddar oss från det onda, han räddar oss från synden, han räddar oss från att evigt vara skilda från honom, till att ta emot honom, till ett liv tillsammans med honom, till ett liv tillsammans med Gud. Och då får vi förlåtelse. Och det är det som den kristna påsken handlar om. Att Gud har fört oss från död till liv. Så räddningen ur Egypten för det judiska folket är en förebild för vad Jesus har gjort för hela mänskligheten. Och som vi behöver ta emot av honom. Och det här med att man ska förlåta då. Inte 7 gånger 77 gånger. Det står lite olika i olika översättningar. Vad det handlar om är att det handlar inte om att man inte kan få förlåtelse 78 gånger. Utan sjutalet står ju för oändlighet, för fulländning, det är Guds tal. Så det betyder att det finns ingen gräns för förlåtelsen. Oavsett vad vi har gjort, oavsett hur många gånger vi har gjort fel, så får vi ändå förlåtelse när vi bekänner våra synder. Så förlåtelsen är en av de stora gåvorna som lyfts fram i evangeliet. Den andra gåvan som jag bara vill nämna, det sista som sägs här, det är att Gud har gett oss bönen. Alltså vi får ha gemenskap med Gud. Det är en fantastisk nådegåva. Att Gud inte förkastar oss, utan Gud har kommit till oss och vi får ha gemenskap med honom. Och om igen så får vi påminnas om vikten av att stanna upp med honom. Jag hörde i somras en väldigt spännande berättelse. Det var en församling på 70-talet, på den tiden då man hade telefonkataloger. Det finns flera här inne tror jag som till och med har hållit i en telefonkatalog. Det fanns på den tiden. Och då bestämde de sig att de skulle välja ut 80 personer i telefonkatalogen och be för dem under en månad. Och sen så när de hade gjort det så ringde de upp alla de här 80 personerna och frågade om de fick komma hem och be om Guds välsignelse för deras hem. Och 69 personer svarade ja av de 80 de hade bett för. Sen så gjorde de samma sak med 80 stycken de inte hade bett för. Och då var det bara en som svarade ja. Och det säger någonting hur bön påverkar. Bön påverkar alltid. Det händer saker när vi ber. Det är inte bara våra egna tankar, utan Gud påverkar. Det händer saker när vi ber för människor och för varandra och för församlingen och för familjen och allt vi behöver be för. Så Gud beskyddar, han leder, han räddar, han förlåter och allting handlar om hans nåd. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Så får vi stå upp och bekänna vår kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Låt oss alla bedja. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud. I tacksamhet för dina gåvor och i förtröstan på ditt löfte om att jag två eller tre är samlade i ditt namn, är du mitt ibland dem, åkallar vi dig och ber. Om våra själars frälsning, att du ville leda oss så att vi dag för dag förs närmare dig och stärks i tron. Om din kyrkas välgång och utbredande över jorden, för alla missionärer, för alla förföljda kristna, för alla martyrer och för våra lidande syskon. Om din välsignelse över vår vänförsamling i Perniagopi och Mykene Jesuskyrkan i Addis Abeba. Om skydd för vår kyrka och församling i São Pauli. Fyll våra gudstjänster med bön och andakt och väck genom din helige andes närvaro alla som söker sig hit. Gör oss alla till levande, kämpande och bedjande lemmar i din kyrka. Om lärare och själasörjare efter ditt sinne, välsigna alla dem som har tjänst i vår församling. Låt din helige ande uppfylla dem och leda deras tankar, ord och gärningar. Om välsignelse av ditt ord och dina heliga sakrament, om att ditt evangelium blir rätt förkunnat och rätt mottaget, att din nattvard blir älskad och flitigt brukad ibland oss. Om helgelse till ande, själ och kropp, att du idag vill ge oss kraft att övervinna alla frestelser, att du vill ge oss seger över alla onda makter inom oss själva och i samhället. Om frid i hjärta och hem, om nåd att tänka och tala gott om varandra, att möta varandra med kärlek och förståelse. Om nåden att se felen hos oss själva och förlåta andra. om fred åt folken, om rätt och rättfärdighet på jorden, om hjälp åt alla förtryckta, om räddning undan krig och olyckor, om ditt ingripande i Ukraina, Mellanöstern och Sudan, om din hjälp åt dem som drabbas av bränder i södra Europa. Om vishet, rättvisa och medkänsla till alla som är satta att fatta beslut i världen och Sverige. Visa dem din väg och böj deras hjärtan till lydnad för din vilja. Vi ber för vår konung, vår regering och riksdag. Om landets väl och allt vi behöver för vårt dagliga liv. Om hälsa, om dagligt bröd. Om din närvaro hos arbetslösa, fattiga och prövade. Tänk på dem som är sjuka, ensamma och behövande. Om din närvaro, din tröst och ditt helande till den person som har problem med sitt hjärta och som har bett om vår förbön. Om din styrka och ditt beskydd i alla frestelser. Om din kraft och ditt stöd i att utföra våra plikter. Om din tröst och närvaro i alla våra bekymmer. Om din hjälp genom detta livet och att du när vår stund är inne för oss till en evig salighet med dig. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.
Upplyft era hjärtan till Gud. Tacka Gud vår Herre. Sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi pris och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och till bedjande sjunga.
Jag lovade du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berätt oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.
Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet, all ära och härlighet från evighet till evighet.
Amen, amen, amen.
Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Saliga är alla de som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi sjunger i sånghäftena som ligger i kanterna på bänkarna. Börja med nummer 39. Kom, nådebordet är dukat. Nummer 39.
Som ungrar och törstar,
fortsätter med nummer 15. Jag kommer som jag är. Nummer 46. Herre, du min klippa.
Konsekvent min.
nummer 12. Med evig kärlek.
Tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen.
Då avslutar vi med nummer 16. Jag vill tacka Herren.
Fader, behåll oss genom detta sakrament som grenar i det sanna vinträdet, din son. Låt oss i honom bära sådan frukt som består och ge oss del av ditt eviga rike genom honom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag måste fråga Mikael, vilken psalm hade vi bestämt egentligen?
298
sjunger vi nu. Innan jag lämnar ordet till Gabriel så ska jag bara pålysa också att äktenskap har ingåtts mellan Carl Hjärtberg och Alice Emme. Gud bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans, ber vi i Jesu namn.
Amen.
Amen. Varsågod och sitt.
Om du är Maria eller Malin, då får du inte sitta här, då får du komma fram. Det är två medarbetare som ska lämna oss, tråkigt nog. Och det är Maria Gustafsson som har varit administratör och Malin Stomenius som har varit diakon. Jag ska börja med att hämta varsin blomma åt er så att ni har någonting att hålla i. Så slipper ni vara så nervösa. Varsågod och tack så mycket. Jag ska prata lite också så att ni får stå kvar en stund. Ja, var det någon som började applådera? Nej, ni kan vänta lite med det. Vi tar det sen. Vi ska få säga tack till er idag, Malin och Maria. Tack för tiden som ni har varit anställda här i St. Pauli och varit med och bidragit till arbetet här. Med dem ni är och med er tid och med det ni kan och med era gåvor. Ibland med idéer och kreativitet och ibland med sån där envis arbetsmoral som man behöver plocka fram när det inte är lika roligt. För det har varit glädje och sorg och det har varit kul och det har varit kämpigt. Och det är ju så det är oavsett vad man har för roll i ett arbetslag. På ett sätt så kanske man kan uppfatta, tänkte jag, det här med att vara diakon och att vara administratör som de typ mest olika rollerna i arbetslaget. Det ena förknippar vi med liksom enskilda samtal och gemenskapsträffar och fondträffar och sorgegrupper. Och det andra förknippar vi med bokningssystem och vad heter det, statistik och minnesanteckningar och arbetsmiljöronder och sådär. Och det är klart att det är olika arbetsuppgifter som ni har haft. Men jag tänkte när jag funderade inför idag att det nog finns fler beröringspunkter ändå än man först tänker sig. Framförallt finns det en stor likhet i det här med att man är till tjänst för människor och för församlingen på olika sätt. Om man är lite grann språkintresserad som jag är och tycker om att vända och vrida på ord som jag gör och får den här chansen att avtacka en diakon och en administratör samtidigt, så måste man få säga att de här två orden har ungefär samma betydelse från början. Latinets administrere och grekiskans diakoneo betyder att tjäna eller tjänare. Och tar man fram min engelska bibelapp som jag har gjort och skriver in diakoneo i den, så svarar den to administer. Och förklarar sen då att agera på ett sätt som är till tjänst eller stöd för andra. Och det har ni båda gjort under er tid i församlingen, med olika uppgifter förstås och var och en på sitt sätt, men som bidrag till samma helhet och på väg mot samma mål. När jag tittade i min bibelapp nu så såg jag en sak som jag inte har sett förut. Och det är att det där grekiska ordet för tjänande, diakoneo, det tror man har grundbetydelsen att riva upp vägdamm. Det betyder alltså det här att man springer omkring längs dammiga vägar och liksom river upp dammet efter sig för att man skyndar fram för att kunna tjäna på olika platser. Ni har kanske inte behövt springa så mycket längs dammiga vägar i er tjänst här. Men det är klart att en diakons arbetsdag handlar ofta om det här med att gå från det ena till något helt annat. Och Maria, du har ju haft tjänst både här och i Härlanda, så det har blivit en hel del fysiska förflyttningar för dig. Men mest tänker jag ändå på detta bildligt, att liksom gå den där extra biten längs den dammiga vägen för att kunna vara ett stöd för någon annan. Tack för alla gånger som ni har gjort det, när andra har lagt märke till det, och framförallt alla de gånger när ni har gjort det och ingen annan har lagt märke till det. För sådana gånger finns ju också. Jag skulle också vilja säga ett personligt tack från mig. Ni har båda varit personer som jag har kunnat prata med och få bolla saker med som jag har gått och funderat på, för att få lite andra perspektiv och lite andra tankar på det. Så tack också för det. All välsignelse och Guds ledning önskar vi er. Nu när vägen går vidare, må fridens Gud styrka er i allt gott så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i er genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet. Amen. Nu tar vi en applåd. Tack så mycket. Tack Maria. Så kan ni få gå och sätta er igen.
Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.